lever med någon sorts förväntan och har gjort det under en tid att vi kommer få se ett utgjutande av Guds ande. Den här församlingens kallelse och DNA är djupt rotat i att anden får göra det han vill. Det är vårt ursprung, det är vår historia, att vi vill vara en plats som är öppna för det som Gud vill göra i varje tid. Och så inser vi att varje gång han gör någonting så kommer det se lite annorlunda ut. Men vi vill hellre vara där han är än att missa det han gör. Jag tror att vi kommer få se en rörelse som startar i en ung generation. Och i varje våg så, av liksom förnyelse så är det någonting som Gud gör och någonting som Gud kallar oss tillbaks till och någonting som Gud liksom adderar till paletten eller förnyar i paletten. Och jag tror att Gud vill, vilket känns märkligt i en sån här stund, men han vill förnya och fördjupa vår tillbedjan och vår bön. För det finns så mycket mer för oss. Gud är större, hans helighet är mycket djupare än vad vi förstår. Hans skönhet mycket vackrare än vad vi har anat. Hans nåd sträcker sig långt bortanför vad vi har erfarit. Jag tror att Gud igen kommer dra oss tillbaks till centrum, och centrum har alltid varit Jesus Kristus. En rörelse som drar syndaren in i en djup, intim gemenskap med Jesus. Där tillbedjan inte är liksom gesällprovet efter ett långt liv tillsammans med Jesus, utan startpunkten där jag förundras, där jag får erfara hans nåd och hans kraft i förvandling. Och mitt gensvar är att jag tillber. Jag tror på en rörelse som inte har sin blick vänd mot plattformen, som inte samlas runt ledare och pastorer, utan som är en gräsrotsrörelse där vi förlorar oss i honom och där bara en står i centrum. En rörelse på knä för upptagna med att ösa ut sin kärlek över Jesus för att bry sig om det som är sekundärt. Det där är alltid liksom kyrkans kallelse, det är alltid kyrkans DNA, men vi inser och vi ser också i kyrkans historia att det finns tillfällen när Guds ande igen liksom drar oss in till centrumet. Ett kairos ögonblick, ett tillfälle där Gud just nu verkar igen på det sätt som han alltid har verkat. Och jag tror att Gud vill utgjuta sin ande över oss. Jag skulle bara vilja predika jättekort och jätteenkelt idag. Vi har under de senaste veckorna rört oss i de liksom små men kraftfulla berättelserna av när människor möter med Jesus. Vi tror att vi behöver återerövra det enkla evangeliet. Vi älskar teologi, vi älskar kvällsbibelskolan. Vill du fördjupa dig och liksom gräva ner dig och rota dig, så anmäl dig till kvällsbibelskolan. Det är guld och Jorge leder det på ett så fantastiskt sätt. Men vår längtan är efter Jesus. Kunskap hjälper oss möjligtvis att möta honom, men det är inte kunskapen som är grejen, utan den enkla berättelsen om en man från Nazaret som förvandlar liv, som gjorde det då och som gör det nu. Och när vi har gjort det här så har vi lyft fram ett antal berättelser om hur kvinnor möter med Jesus, inte för att vi hade planerat det utan för att det var så det blev. Och jag skulle vilja ta oss med till ytterligare en sån berättelse idag. Vi hittar den i Lukas evangelium kapitel 7. Det står så här: en av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid. Och han gick hem till farisén och la sig till bords. Det fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv: hade han där varit en profet så hade han vetat vad det är för kvinna som rör vid honom och att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga till dig. Han svarade: mästare, säg det. Jag tänker att han är lite skamsen i tonen när han säger det. Två personer, säger Jesus, stod i skuld till en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt, antar jag. Jesus sa: du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon: ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar lite. Sedan sa han till henne: dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har frälst dig. Gå i frid. Vi möter ett rum som är fullt med människor, eller åtminstone ett middagsbord där platserna tycks vara fyllda. Men vi får bara ett tydligt porträtt av Jesus och ytterligare två personer. Den ena är Simon som har bjudit in Jesus. Simon är farisé. Fariséerna var en judisk sekt. De höll väldigt liksom hårt fast vid alla de 600 lagar som man hittar i Tora. Men de höll också fast vid en muntlig tradition, liksom ett tillägg till skriften som sträckte sig hela vägen tillbaks till Moses och som hade liksom adderats och förmodligen perverterats längs vägen. Traditionen och skriften hölls lika högt. Och så försökte de behaga Gud genom att leva väldigt strikta liv efter lag och tradition. De hade en tanke om att vägen till Gud och sättet att behaga Gud var goda gärningar, ett högt fokus på renhet och att följa lagen. Det är den ena personen, Simon. Den andra personen är en kvinna som inte ens får ett namn. Hon är en objuden gäst. Jag vet inte hur du skulle reagera om du bjöd hem lite liksom sköna människor på middag. Och så märker du någonstans mitt i observeringen av någon sorts carbonara eller någonting att det står en kvinna och gråter bakom en av gästerna. Konstig stämning, eller hur? Finns en liten förmildrande omständighet i liksom den här settingen av att det verkar ha varit någon sorts liksom sed att när man bjuder till middag så lämnar man dörren öppen. Om någon liksom vill smyga in och överhöra samtalet och ta del av det som sker där inne så verkar det ha funnits ett utrymme för det. Men likväl så är hon en objuden gäst. Hon har inte en plats vid bordet. Hon ligger inte ner för att äta som de andra, utan hon smyger sig in och så ställer hon sig bakom den liggande Jesus. Vi vet inte vad hon heter, vi vet inte vem hon är, men vi vet att berättelsen om hennes liv är att hon är en synderska. Jag tänker att i ett högreligiöst samhälle som de levde i på den här tiden, så behöver du ha syndat lite över medel för att förära epitetet synderska, eller hur? Jag spelade korpfotboll för massa år sedan i kyrkan i Vargöns fotbollslag. Lyktan hette vi. Det var ett ljus i världen sådär. Och en gång var vi inne och spelade fotboll på Brinkebergs anstalt, på fängelset i Vänersborg. Det var den enda bortamatchen vi hade, av förklarliga skäl. Vi mötte fångarna. Och det var den enda matchen som vi spelade med publik. Alltså korpserien i Vänersborg drog inte några jätteskaror. Men när vi spelade mot fångarna så fanns det publik. Och det var de andra fångarna och lite kriminalvårdare också som var med. Och någonstans mitt i matchen så ställer sig de här, jag vet inte vad de är, kändes som flera hundra, men de kanske var 70-80 fångarna som satt på läktaren upp, och så började de klappa händerna och så sa de: mördan, mördan, mördan. Och så gjorde de något byte och så kom det in en kille på plan. Och jag vet inte, du vet, om de bara försökte liksom trolla med oss för att stressa oss, men om du kallas för mördan i ett fängelse, så tänker jag att man ändå har ställt till med grejer. Och lite på samma sätt tänker jag det här med den här kvinnan. Hennes epitet är synderskan i en samtid som lever med en tydlig liksom religiös förståelse av hur man ska leva sitt liv. Och så böjer hon sig ner och så börjar hon gråta och så börjar hon tvätta Jesu fötter med sina tårar. Det tillhör på den här tiden gott värdskap, ett sätt att hedra de gästerna man får och som kommer hem till en, att hälsa dem med en kyss på kinden, att smörja deras huvuden med olja som ett sätt att visa värdnad och respekt, och att tvätta deras fötter, att på något sätt få spola av sig dammet från färden. Vet, sandaler har en tendens att inte skydda så mycket från smuts, och för att känna sig liksom ren och fräsch inför middagen, men också lite mer rituellt av att bara få liksom vara ren, så tvättade man fötterna, man smorde huvudet med olja och man hälsade med en kyss. Och det verkar som att den här värden, den här farisén, den här mannen Simon, har hoppat över det. Han har bjudit in Jesus in i sitt hem, men han har inte riktigt följt protokollet. Och så kommer den här kvinnan in och så kastar hon sig på Jesus och så gråter hon. Och så bryter hon en flaska med olja som hon har, eller balsam som hon har runt halsen, och så häller hon det på Jesu fötter och så liksom gör hon honom ren med sitt hår. Och det var, man behöver också förstå att i liksom kulturen, i kontexten, precis som det är i många länder i Mellanöstern idag, så döljer man håret. Det är någonting som hör hemmet till, och i vissa liksom sammanhang till och med någonting som hör äktenskapet till. Liksom att visa håret är någonting väldigt naket, eller kanske någonting väldigt överlåtet, om man vill välja liksom en sån väg i det. Men den här kvinnan plockar liksom fram sitt hår och så börjar hon använda sitt hår för att göra rent Jesu fötter. Och så tänker jag att hon i sin handling börjar på något sätt profetera över bilden av bruden och brudgummen. Någonting djupt intimt av att ge sig själv till Jesus på ett sånt sätt som är sparat för några få. Hänger ni med? Och så torkar hon hans fötter och så tvättar hon honom. Kvinnan ger sig själv i sin brustenhet. Hon har inget att erbjuda mer än sin kärlek och sina tårar. Och Simon förutsätter att Jesus Han vet nog inte vem den här kvinnan är. För hur skulle han kunna ta emot kärlek och ömhet från någon som henne? Men Simon har helt missförstått Jesus. Han har helt missat att syndare älskar Jesus. För det är någonting i Jesu blick som inte ser dem utifrån vad de har gjort utan från för vilka de är. I själva verket så har Simon bjudit in synderskan i sitt hem när han bjöd hem Jesus. För där Jesus är, där kommer syndare att trivas. Han vet inte om att det var det han gjorde, men de dras till Jesus. Men jag tänker att om vi som församling vill vara en plats som betjänar dem. De brustna, de svaga, de som har hamnat lite snett i livet. De som har ställt till med en del skit. Till och med de som kallas smördaren när de kommer in på planen. Så kommer alltid våran resa mot att möta de människorna börja med att vi närmar oss Jesus. För det är Jesus som drar människor till sig. Det är Jesus som i sig själv är så attraktiv att till och med den som vet om att allt inte står rätt till i mitt liv känner hopp i mötet med hans blick. För han ser på dem på ett annat sätt än vad omgivningen ser på dem. Simon går vilse när han försöker förhålla sig till Jesus som en accessoar. Som något som trendar och ser bra ut på CV. För grejen var att Jesus var en ganska stor grej. Det snackades om Jesus. Man visste om när profeten kom till stan. Man visste inte riktigt vem han var. Men man märkte att han hade någonting. Och människor ville vara runt honom. Gång på gång så märker vi hur skaror följer Jesus. När allt ställs på ända längre fram sen. Så börjar folk droppa av en efter en. Men det finns någonting i hans person som är samlande. Och kanske är det så att Simon är nyfiken på Jesus. Kanske så vill han bara flexa genom att bjuda hem honom som alla vill vara med och säga kolla vem som är hemma hos mig. Men vi kan inte hantera Jesus som en accessoar. Varje gång Jesus blir ett tryggt eller trevligt tillägg i våra liv så kommer följderna av Jesu närvaro bland oss upplevas som besvärliga. För oavsett vad Simons avsikter var så gjorde ändå välkomnandet av Jesus det att den som levde med ett behov och med en längtan drogs till honom och därmed in i Simons hem. För Jesus kommer dra till sig de marginaliserade och de brustna. Och så börjar Jesus och stöka och bråka lite med Simon och så gör han synderskan till ett föredöme för honom. Hon sätter sitt hopp på en person och lägger allt sitt hopp på ett kort att nåden räcker. En kyrka som slutar kalla synd för synd kommer över tid förlora sin tillbedjan. För om jag inte blir förlåten för någonting så kan jag inte heller fyllas med tacksamhet till någon, eller hur? Varför tillber kvinnan för att hon har fått sina många synder förlåtna? Sättet att hjälpa människor att lära känna Jesus är inte att plocka bort synd ur ekvationen. För om vi inte har ett tydligt språk för vad som är rätt och fel så kan vi inte heller lösa människor från det som de vet är fel, eller hur? Men en kyrka som envist fortsätter att identifiera människor med deras förflutna kommer förr eller senare få ett bryskt uppvaknande när hon inser att det verkar som att när Jesus förlåter så förvandlar det också människors identitet. För när Jesus korrigerar Simon så kallar han henne för kvinna. Inte synderska. Han frikopplar henne och hennes värde från hennes historia och använder sedan henne som ett föredöme när han förklarar för Simon vad som verkligen betyder något, vem vi tillber och hur vi tillber. Jag säger inte att synden i våra liv inte är allvarlig. Men om jag tror att jag i egen kraft kan kontrollera min brustenhet med vilja att frälsa och förändra mig, så är jag ute på tunn is. Jag kan inte kämpa mig till helgelse. Det är bara i mötet med Jesus som min synd kan förlåtas och mitt hjärta helas. Och när mitt hjärta förstår vem han är och vad han kallar mig, så kommer det över tid också påverka mina handlingar. Han förlåter mig. Han förvandlar mig. Han upprättar mig. Min del är att hålla mig nära honom, att aldrig resa mig från min rätta plats som är vid hans fötter. Hänger ni med? Vår tillbedjan är vårt välkomnande av Jesus. Inte det att han inte är mitt ibland oss om vi inte tillber. Blir det för många negationer? Alldeles oavsett om vi sjunger sånger eller inte, så är Jesus mitt ibland oss. Det har han lovat, eller hur? Vår sång är inte en regndans för att frammana en fysisk eller ett känslomässigt fenomen. Jesus Kristus är mitt ibland oss. Men vår tillbedjan igenkänner honom som hedersgäst. Simon är i Jesu närhet utan att ge honom den heder, värdnad och kärlek som är rimlig. Och jag tänker att vi i varje säsong behöver vaka över våra hjärtan så att vi inte blir som Simon. För vi kan nöja oss med att vara i hans närhet utan att behandla honom som vår hedersgäst. Jag tror att det finns en ny säsong för oss att kliva in i. Jag tror att Gud vill utgjuta av sin ande, och jag tror att han vill göra någonting som börjar i en ung generation och som är djupt förankrat i bönen och tillbedjan, där vi igen förlorar oss i vem Jesus är, förlorar oss i hans skönhet, förlorar oss i hans nåd, förlorar oss i hans närvaro. Men inte som en exklusivt kristen övning, utan som vårt främsta sätt att nå människor. För det människor behöver, det är ett möte med Jesus. Ett djupt livsförvandlande möte med Jesus, där några minuter vid hans fötter märker dem på ett sånt sätt att när vi rör oss därifrån, så är vår identitet inte längre vad vi har gjort, utan vem han säger att vi är. Men jag tror också att det kan bli lite stökigt för oss som har varit med ett tag. För precis som Simon så älskar vi Guds ord, och vi älskar våra traditioner. Vi har våra förutfattade meningar om hur det ska se ut och hur det ska gå till, på vilket sätt som det får ske. Men våran historia som församling är att vi har haft modiga ledare som i säsong efter säsong har vågat släppa taget om förra säsongens kultur, för att igen omfamna det som Guds ande gör i den här tiden. Eller hur? För er som har varit med ett tag. Och jag tror att Gud vill göra det igen, och jag tror att han håller på att göra det igen. Men att inbjudan till oss är att förbli vid Jesu fötter. att inte bli så vuxna och mogna och färdiga i vår tro att vi glömmer bort vem som är hedersgästen när vi kommer samman. Och jag vet att jag på ett sätt sparkar in öppna dörrar så det sjunger om det. Man önskar ibland att vi hade liksom de sämsta låsångspassen innan man pratade om tillbedjan. Så att det blev som att man liksom fick lite rätt i sak. Eller så får vi då smaka på någonting som är ett potentiellt nytt normalt. För att Gud drar oss närmare sig. För att han vill komma närmare med sin ande. För att han vill utgjuta mer av sin kraft. För att han vill lära oss vad det är att fullständigt lägga ner våra liv inför honom och låta honom förvandla oss. Allting handlar om Jesus och allting börjar med Jesus och alltings mål är Jesus. Och våran främsta kallelse, vårat främsta uppdrag, våran djupaste liksom identitet är att vi är tillbedjare. Allting börjar vid mötet med Jesus och allting pekar mot mötet med Jesus. En dag ska vi få se honom ansikte mot ansikte, eller hur? En dag ska vi få stämma in i lammets sång en dag. Men här och nu så tror jag han bjuder in oss att överlåta oss till resan av att lägga ner våra liv inför honom ännu en gång. Att bestämma oss för att tillsammans borra in i hans närvaro och att inte nöja oss med lagom, för Gud vill göra någonting bland oss. Tänker att det finns en inbjudan, det finns ett fönster, det finns en möjlighet för oss. Låt oss fånga det tillsammans, låt oss sluta in i det tillsammans, låt oss igen bli en plats där Guds ande verkar på ett påtagligt sätt. Och sen så ger vi bort det så generöst vi kan till så många vi kan, överallt där vi kan. För det här landet behöver Jesus. Den här staden behöver Jesus. Varenda kyrka i den här staden behöver Jesus. Och vill Gud hellre göra det någon annanstans, så välsigna dem och låt det ske där. Och jag bryr mig egentligen inte bara det sker, men tänk om vi kunde få vara med och se igen hur Gud utgjuter sin ande med kraft. Och jag tror inte att det är önsketänkande och jag tror inte att det är jag som bara vevar, utan jag tror att Gud håller på att göra någonting. Vi har sagt det förut, men vi säger det igen. Och allting kommer börja med hur vi väljer att förhålla oss till Jesus. Vi söker honom på knä. Vi söker honom. Vissa om att det bara är han som kan rädda och förlåta, som kan upprätta och ge hopp. Allt handlar om Jesus. Något sånt där, va? Vi ska fira nattvard tillsammans. Ni som är nattvardstjänare kan få göra er ordning. Och vi andra kan få ställa oss upp en liten stund. Jag vet egentligen inte om jag predikar till många den här morgonen eller om jag predikar till någon den här morgonen. Men det behövs bara någon för att någonting stort ska börja ske. Varje skeende, varje väckelse, varje besökelseperiod har börjat med någon som lägger ner sitt liv inför honom. Oftast är det en liten tant. Så är det. Börjar sällan med en pastor. Börjar nästan alltid med en liten tant. Men jag tror att Gud vill och att Gud utmanar oss att släppa sargen att släppa tag om det där som är Simon i våra liv, det där som är kanske lite nöjt bara av att ha Jesus i sin vänskapskrets och bli lite mer som kvinnan som kastar sig på Jesus lite oavsett vad omständigheterna tillåter och vad som är liksom socialt accepterat. För jag tror att vi alla innerst inne vet att allt handlar om Jesus. Allt hänger på Jesus. Jesus är det enda svaret, den enda vägen, det enda sättet, det enda hoppet. Allt handlar om Jesus. Och därför så behöver jag gång på gång kasta mig själv på honom. Och så får han göra det han behöver göra i mig och genom mig. Så vi ber en bön.